Välkommen till DN Intervju med mig, Johar Bendjelloul. Dagens gäst är diplomat. Under några år på 90-talet stod han i världspolitikens absoluta centrum som ledare för FNs specialkommission för att nedrusta Irak, UNSCOM. I en ny bok beskriver han jakten på Iraks massförstörelsevapen under perioden mellan Kuwaitkriget 1991 och USAs invasion av Irak 2003. En mellankrigsperiod av stor vikt för den som vill förstå den våldsamma komplexiteten i Mellanöstern idag. Mellan två krig heter också boken, som är skriven av Rolf Ekéus. Välkommen! Ja, när du ser tillbaka på din tid som chef för FNs vapeninspektioner, vad var det viktigaste du åstadkom?
Det viktiga var väl att sanningen kom fram när det gällde frågan om massförstörelsevapen i Irak. För det var ju den frågan som skulle bestämma huruvida Irak skulle få leva med i den allmänna gemenskapen, internationella gemenskapen. Och återgå till, kan man säga, ett naturligt leverne istället för att vara hårt drabbad och isolerad.
Ja, du kunde ju då slå fast att Irak inte hade några massförstörelsevapen, men det ledde ju ändå inte till att de här sanktionerna släpptes mot Irak. Och senare så ledde det ju också till att USA använde just massförstörelsevapen som förevändning för att invadera Irak. Några år senare. Hur var det möjligt när du ändå hade slagit fast att de inte fanns?
Jag hade inte bara hade faktiskt helt undersökt det här landet och hittat mängder av vapen, men också systematiskt sett till att dessa vapen förstört kemiska, biologiska, kärnvapenrelaterat material och missiler. Så att det är klart att det kändes ganska förbittrat. Jag rapporterade till säkerhetsrådet, som var min uppdragsgivare, hela rådet, inte bara USA, att vi hade då, nu talar vi om 96 och 97, när jag började arbetet var ju 91, så det tog sin tid, men att vi hade rensat ut landet. Då kände jag ju en stolthet, inte jag personligen så mycket som för mina oerhört skickliga och djärva medarbetare, mest medelålders vetenskapsmän och vetenskapskvinnor. Det var ju.
Men att USA några år senare ändå använde de här massförstörelsevapnen i Irak som förevändning för att invadera landet. Vad tänker du om det?
Ja, det är verkligen väldigt mystiskt, därför att min rapportering var solklar. Men det fanns självklart en oro i den amerikanska ledningen, faktiskt redan under Clinton och de så kallade nykonservativa neokon. Men sen ännu tydligare under Bush junior, att man egentligen förstod man nog att det inte fanns några vapen. Men man ville bli av med Saddam Hussein, som man såg som en farlig aktör och som hade ambitionen att dominera Gulfen, alltså med världens största oljereserver. Inte bara Saudiarabien utan de andra små gulfstaterna. Som man såg som man måste bli av med Saddam Hussein, som dessutom klart var en väldigt otrevlig person. Mm,
även om du faktiskt aldrig träffade honom, trots att du var i Irak. Träffade han många av hans närmaste, men aldrig honom.
Jag träffade aldrig. Vi hade en uppgörelse att vi skulle ses en gång. Men då ändrade han sig några timmar innan, för han ville ut och simma i Eufrat. Nej, Tigris. Han hade sett en gång i tiden hur Mao hade simmat och dragit stor uppmärksamhet, så han ville simma. Och då, sen ställde vi in det mötet och sen blev det aldrig aktuellt med några.
Men din motpart i Irak var ju ofta då den dåvarande biträdande premiärministern Tariq Aziz, som blev världskänt som något av en internationell talesperson för Saddam Hussein. Hur var han?
Han var ju briljant, det är klart. Och han var ju intellektuellt en toppfigur. Han var ofarlig politiskt, för han var en kristen. Så Saddam fruktade inte att han skulle spela på några muslimska krafter, eftersom Saddam själv försökte vara lite grann av en moderat muslim till och med.
Ja, mot slutet. I början var han ju strikt sekulär, men mot slutet
Hans parti var ju det. Baspartiet var ett sekulärt parti. så mycket skickligt på det sättet höll den stora majoriteten av shia-muslimer på plats, men också dämpade sunni-muslimska fanatister. Men det är alldeles riktigt att när han kände växande oro från befolkningen mot sig själv, så köpte han ju in en bönematta och kallade in lite filmare så de kunde se hur han började då efterhand.
Det finns en annan väldigt intressant avsnitt i boken som gäller just religiös extremism. I 1994 så hade du ett samtal med Tariq Aziz, och Tariq Aziz bad dig att övervidarebefordra ett erbjudande till amerikanerna. Vad handlade det om?
Jo, det handlade om att Tariq Aziz sa att vi har världens bästa underrättelsetjänst. Han förstod inte att Israel är ännu bättre, men han sa, och vi har en kontroll över den växande terrorismen från Afghanistan, hur talibanerna utvecklas. Och vi är beredda att dela med oss av den underrättelsematerialet, den intelligence, med den amerikanska regeringen, förutsatt att man på amerikansk sida lättade på sanktionerna. Han krävde inte att alla skulle bort, men ett lättande av sanktionerna. Och det tycker jag var ett fascinerande erbjudande. Jag störtade tillbaka till Washington och rätt in i Vita huset och träffade då Tony Lake som var nationell säkerhetsrådgivare, mycket smart här. Men han sa, Rolf, du förstår, det är en utomordentligt bra idé, men politiskt är omöjligt. Vår president kan inte göra upp med Saddam Hussein. Det går inte, det blir för dålig politik.
I boken så väcker du frågan om de här attackerna som kom senare den 11 september hade kunnat undvikas om USA valt att samarbeta med irakerna då. Vad tror du?
Ja, det tror jag. Det fanns ju ytterligare ett initiativ via Saddam Husseins måg som kom med samma erbjudande och samma bakslag.
Kamal Hussein,
precis. Men jag tror att personligen tror jag att det var ett stort misstag, för det var ingen tvekan om att Saddam hade en väldigt välutvecklad underrättelsetjänst. Han hade den inre också i den religiösa sunni-dimensionen, och för att inte tala om shia givetvis, men i det här fallet var det ju sunni-terrorismen han var orolig för.
Mm. Ja, det finns en, men USA var ju väldigt övertygade om att Saddam Hussein måste bort. Det finns en annan scen i den här boken från slutet av januari 1998 när du är på middag i Washington och det är i den högsta domstolens lokaler, och där möter du då den tidigare presidenten George Bush och hans son som då är den blivande presidenten George W. Bush. Det blir som en scen som är ett slags förebud om det som ska komma. Vad var det som hände under det mötet?
Ja, det var en familjefest med bröder och hustrur och så vidare. Nej, pappan, eftermiddagen så kallade pappan till sig och mig och sa, nu ska du tala med min son här. Och sonen stod bredvid och hade en kompis som man ville tala med pappan. Kom hit nu och tala med Rolf. Och så sa han, berätta nu hur det är med vapnen. Och då förklarade jag att vi hade funnit, eliminerat och hade säkerhet på att det inte fanns några så kallade förbjudna vapen, massförstörelsevapen kvar. Och sonen tittade allt tröttare ut i luften och pappan drog honom i armen och sa, lyssna nu på Rolf ordentligt, och så fick jag berätta ännu mera. Och han var inte särskilt entusiastisk, sonen, över den konversationen.
Hade han redan då bestämt sig att det finns massförstörelsevapen oavsett vad Ekéus tycker om den saken?
Nej, jag tror inte det. Jag tror han trodde mig. Alla förstod att det inte fanns några, men problemet var att hitta politiska skäl. Och att det var det som var poängen, när han och Cheney, en annan ledande oljemagnat så att säga, som var vicepresident senare, att de förstod att det måste finnas ett skäl för att angripa Irak. Och det enda skälet som fanns var det säkerhetsrådsbeslut att alla vapen skulle elimineras. Så att för honom, jag tror att han tog det väldigt, väldigt lugnt med vapen. Han var inte orolig alls. Utan CIA fick hitta på lite fantasifullt historier. Men det var alltså en angelägenhet av första rang att ta bort detta tunga politiska hot som Saddam utgjorde med en vältränad armé och en aggressiv filosofi.
Och innan USA invaderade Irak så var det ju en lång period av sanktioner. Och en debatt som följde dig under hela din tid som chef då för UNSCOM, det var oro för de humanitära konsekvenserna för civila Irak som de här sanktionerna förde med sig. Det ska vi prata om alldeles strax. Välkommen tillbaka, Rolf Ekéus.
Ja, tack.
Du beskriver i boken också hur irakiska företrädare och också en del av en internationell opinion försökte hålla dig personligen ansvarig för barns död genom undernäring och medicinbrist. Det finns en händelse som är beskriven i boken som var den 5 augusti 1995 när du kliver ut ur ditt hotell i Irak och möts av ett stort antal kvinnor med spädbarn.
Ja, det var en fasansfull upplevelse. Jag kommer ut och de normala vakterna har försvunnit och där är då en stor församling kvinnor som också upplevde några med döda små bebisar i armen och med andra barn som lyfter fram emot mig och menar att det är jag som är ansvarig för deras lidande. Och det är klart att jag var hjälplös och kunde förstås försöka skälla ut den irakiska polisen att de inte skyddade mig. Men jag kände ju oerhört tungt den här. Jag har det visuellt för mig fruktansvärt klart och tydligt nu. Mm.
Ja, vad kände du? Alltså, vad var känslan då när du mötte de här?
Ja, det var en förtvivlan. Nu hade jag, tror jag inte, och ångest kan man säga, men samtidigt så det gav mig ännu mer energi och stridslystnad när det gäller att driva de här frågorna framåt med kraft och med hjälp av mina enormt bra medarbetare.
Men har du funderat alltså runt det här, de moraliska övervägandena, vad gjorde det värt att upprätthålla sanktionerna?
Jag tycker det är absolut värt. Jag hade ju en sammandrabbning som gjorde mig ganska rasande också. Det var ju att Madeleine Albright, som först var ambassadör, jag kände henne väldigt väl, hon var ambassadör i FN först och sen blev hon utrikesminister. Och när hon blev det så höll hon ett anförande i Georgetown University. Då visste hon att vapnen var på väg ut. Hon hade tillräcklig information om det. Och då sa hon, även om vapnen avskaffas så ska inte sanktionerna lyftas förrän Saddam Hussein har avlägsnats från makten. Mm. Och det var alltså ett brott mot internationell rätt. Det fanns ju ett säkerhetsrådsbeslut när vapnen var så att säga, hanterade och eliminerade skulle det fulla oljeembargot lyftas.
Jag vet att det inte fanns i ditt mandat, men du hade ju samtidigt väldigt mycket makt som chef för UNSCOM. Det var ju så att inga sanktioner kunde lyftas utan din medverkan. Hur gjorde du dem? Funderade du någonsin på att låta det humanitära ta större
Nej,
plats?
Jag drev ju, och det framgår också av de föredragningar jag gjorde i säkerhetsrådet när jag lämnade, hur vi hade räknat, identifierat och förstört allt förbjudet. Så att, och det gjorde, och då sa jag också i tillfällen att det innebär ju att sanktionerna ska lyftas. Så då blev ju just Madeleine, amerikanerna, rasande på mig. Så att det är inte du som bestämmer sanktionerna ska lyftas. Det är säkerhetsrådet. Vad du ska säga är om det finns vapen. Jag sa det finns inga vapen. Men de alltså jag fick direkt arga motsägelser, men jag brydde mig inte om i och för sig. Och då från just Madeleine Albright som var utrikesminister, att det är inte din uppgift att bedöma om sanktionen ska lättas. Det är säkerhetsrådet. Du är där för att bedöma om det finns vapen eller ej.
Vad de beslut som fattades då kring USAs invasion har ju fått väldigt stora följder för säkerheten i regionen senare. Mm. Alltså om vi ska ägna oss åt lite såna här spekulationer och kontrafaktisk historieskrivning. Vad hade varit annorlunda tror du om Saddam Hussein inte störtats av amerikanerna?
Ja, då hade man följt, kan man säga, pappans politik. Man hade fullföljt sitt första.
Då är Bors den yngre alltså? Eller den äldre?
Ja. Pappa Bors, som jag kallar honom. George Bors. Och han var ju stödd av alla då. Ryssar, fransmän, britter och kineser. Alla de fem var ju ense. Så att där hade ju, man hade behållit en tyrann av Saddams mått som tog hand om sina motståndare med stor energi och hänsynslöshet. Men vad man hade gjort är att man hade behållit den sekulära ordning som han höll upp. Och det var ju ganska, jag vill inte ge beröm kanske inte så, men det måste jag göra. Alltså hela hans idé, att det var ju en stor Irak, det är arabland med shia muslim, det enda arabland med shia muslimer är majoritet, annars är Iran som är det stora shia landet. Så det, och sen var han själv ju av sunni släkt och den är minoritet, så för honom var ju hela maktspelet att hålla en, ska vi säga, lite socialistisk sekulärt arrangemang, och det innebar att alla höga tjänstemän, alla lärare, läkare av någon rang skulle vara medlemmar i det här partiet. Lite grann som Hitler på nazistiden. Men det var en garanti att de var fria från det här religiösa motsättningarna. Och det var en alltså briljant politik, så jag. Samma sak var ju armén organiserad.
Men hade det gått att upprätthålla, tror du, när den arabiska våren sen kom? Och...
Ja, det blir intressant. Men han höll ju, jag säga, som regeringen komponerade den ju hela tiden att shia muslimer som då var majoritet men inte tillhörde hans familj ändå fick tunga uppgifter i utrikesministerposten. Bara inte polis och säkerhet, det var familjeangelägenhet. Mm.
Avslutningsvis, tror du att återgången till ett sånt sekulärt statsbygge i Irak, att det skulle kunna vara en framkomlig väg?
Det tror jag absolut, att det är den bästa sättet att hitta en balans. För nu har man ju hamnat i ett väldigt svårt läge. Iran har ett utomordentligt stort inflytande där. Och samtidigt har då en del av den här normala muslimska gått in i en otroligt aggressiv taliban, ja, al-Qaida snarast, stora av de mest briljanta militära ledarna gick in i al-Qaida-kretsen. Ja, och med sin kunnighet i vapen.
Och det är många av dem som är höga ledare inom...
Så där fanns det en balans. Mm. Sen tror jag att jag beskriver någonstans mitt samtal med dåvarande kung Hussein i Jordanien, som ju såg Irak som en del egentligen av det hashemitiska kungadömet.
Ja, han hade ju planer att han skulle
bli... Det
var
en intressant lösning som balanserade religiösa också.
Den jordaniske kungen skulle bli statsöverhuvud över båda de två nationerna. Ja, vi tackar nu diplomaten Rolf Ekéus. Tack för att få med i DN intervju. Diplomaten som har varit chef för FNs vapeninspektörer i Irak och skrivit boken Mellan två krig. Producent Augustin Erba, teknik Jennifer De Ward. Och DN intervju är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Tack för att ni har lyssnat.